Podplay.
Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Daniel Kristoffersson och Noah Bachner. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Stölden i Glasgow. It's time to get rebel! Ja, precis. För så känns det verkligen så här en tung dag efter Sveriges uttåg ur EM-slutspelet. Och vi ska väl säga där direkt då att jag är hemma i Stockholm och Noah sitter på en tågstation. Så att det här blir ännu ett avsnitt med lite P3-dokumentärkänsla.
Disco Noah on the road.
Men om P3-dokumentärkänsla är inte nu, utan du var på plats i Glasgow, sammanfattar dina intryck så här dagen efter Sveriges har slagit ut ur EM av Ukraina.
Att det började kännas dåligt i minut 70 när Forsberg träffade ribban, tyckte jag. Jag fick en dålig känsla då. Att det kändes som att de borde ha gjort det där 2-1 målet. Och det är lite så, kanske, vilket jag alla en miljard analyser efter matchen här, att det som jag tar fasta på så dagen efter och tänker på mycket, det är ju att hur trött faktiskt Sveriges anfallsspelare blev efter den chansen. Därefter har Kulusevski har ett avslut till där som är ganska bra. Men det var inte mycket energi kvar i svenska anfallsspelet, utan det blev väldigt avvaktande och det följde med in i förlängningen. Och sen är det ju liksom, det är klart att det är en tillfällighet det som händer med Danielsson. Det är ju ingen liksom, det är ingen vårdslös tackling i den bemärkelsen att han tappar huvudet, utan det är ju rätt mycket otur involverat i det där, hur det blir, upplever jag, även om det liksom är, ja, det är farligt spel. Och det är sånt som händer i förlängningar, men ska man förklara den här förlusten på något sätt, så är det ju svårt att söka sig till att det var fel i metoden liksom, eller det var fel i något svenskt, liksom svensk ansats till matchen, för de spelar ju en ganska bra match egentligen. Ja. Det man funderar på är liksom, vad hade lite mer risk, lite mer proaktivitet från Janne kunnat innebära innan vi kom till minut 90? Hade det kunnat ge oss ett segermål dessförinnan? Ja. För att det sprider sig en känsla där efter mot slutet av matchen och förlängningen, och framförallt tar den ju vid fullständigt tillsammans med utvisningen av att det här är inte deras kväll riktigt. Så kändes det på plats.
Ja, hemifrån, det första intrycket var ju, jag liksom efter 10 minuter, ja, Ukraina var ganska bra, men sen jobbade Sverige in och då tänkte man så här, men Ukraina, ganska dålig bollbehandling, inget strukturerat spel, de sjönk ganska lågt. Jag tänkte så här, ja men nu Sverige, det här vinner Sverige ganska lätt. Och så kommer det där målet från Ukraina, och det ska man ju säga, det är ett, alltså från den vinkeln ska man ju nästan inte göra mål. Bollen går, ja, i någon konstig bana, studsar och liksom det blir 1-0 där, och då, ja, då kändes det mörkt. Men det kändes det ändå som att Sverige, ja, men det här, de kan liksom trumma igång. Och Emil Forsberg var ju helt outstanding. Jag såg många som hyllade honom, och det var liksom, ja, både i Sverige och i europeiska, andra engelska experter och spelare. Men mitt intryck var att jag inte sett en spelare i Sverige dominera ett mästerskap som han gjorde. För jag tror det var Brolin 94 man får gå tillbaka till, kanske någon, ja, Anders Svensson var väl bra någon gång, och Ljungberg och Zlatan har väl, ja, var inte dominerat mästerskapen, han har i alla fall varit hyfsad, men en strålande insats av Forsberg, och det är ju, får man säga, han är alltså 1-2 centimeter ifrån att gå upp i ledningen i skytteligan i EM och gå om Kenneth Andersson som den främsta svenska målskytt i ett mästerskap någonsin, då man sätter de där två målen, ribban och stolpen.
Nej, men han är ju huvudingrediensen i att anfallsspelet funkar igen, och ja. Det är ju synd på en sån pass liksom, på ett sånt pass fint ögonblick, att Isak i de två första matcherna har ju ändå bra form. Han hade inte riktigt hans match igår. Det blir rätt långt för honom ganska mycket. Men Kulusevski gör en riktigt bra insats också. Att du har tre offensiva spelare med sån höjd som alla ser ut att vara i ganska gott skick, och att de inte får spela mer än en match tillsammans. Det tycker jag är ju en sorg i det här mästerskapet för svensk del. Men det jag tänker på ganska mycket, och som jag har liksom funderat på när jag liksom funderar igenom då hur matchen blir sen, det är ju att i och med att Sverige är mer framtunga och kliver fram mycket mer och mycket mer aggressiva, så blir ju försvarsspelet mer skört. Ukraina rinner igenom ett par gånger.
Exakt.
De har ju en stolpträff i andra halvlek, och de har ett par chanser i första halvlek. de har lite problem med innermittfältet i Sverige. Alltså det var inte bara, och det var väl kanske främst då Kristoffer Olssons form i flera matcher här. Han spelar upp sig ganska rejält i andra halvlek, men jag tycker väl kanske att där är liksom, där är ett problem, ett genomgående problem, och det beror inte bara på Albin Ekdal Olsson, utan jag tycker de ser övernumrerade, lite över, de ser undertaliga ut där i rätt många avseenden, att även sen att det blir lätt för Ukraina liksom att stänga ner Sverige centralt så där. Det är en ett problem som jag undrar vad han ska göra av här framåt, Jan Andersson.
Nej, men just det, och det är just det här stabiliteten i försvaret som vi hade mot Spanien och Slovakien. Det såg man var lite borta mot Polen när de också rann igenom ganska mycket. Och det var tillbaka mot Ukraina när det var fladdrigt. Men jag tror inte att det är liksom ett försvarsmiss, alltså av bara backlinjer, utan det är mer att centrala mittfältarna hjälper inte heller till speciellt mycket. Kristoffer Olsson och Albin Ekdal vann inte sådär jättemånga andra bollar. Kristoffer Olsson spelade upp sig i andra halvlek visserligen och var bra framåt. Men det är liksom just de där centrallinjen, både på mittfältet och som inte är samspelta liksom. Och då känns som om det blir farligt för att de inte täcker upp där på mitten också.
Ja, men det är väl det jag tycker de saknar en spelare där lite grann. Alltså det är dels
exakt, omställningarna, att det är ingen som skyddar backlinjen. Typ en Joey Barton typ som skulle bara gå in, ja, men och mangla.
Någon som skyddar backlinjen mer, ja, utpräglat än vad. Jag tycker Ekdal gör inget. På plats tyckte jag att han gjorde en bra match igår. Jag tyckte han vann en hel del boll, men det blir liksom det spelar ingen roll om han gör det, om Olsson också gör det bra, utan det ser ut som att de är en för lite i flera avseenden. Och sen är det också att målet Ukraina gör är ju en spelvändning. Alltså de byter ju kant och så får Sverige flytta över, men det blir lite ihop snurrigt. Det blir snurrigt då när man ska flytta över, och det är ju för att skapa sig yta man gör så. Och så där gjorde ju Spanien väldigt mycket också. Där är också ett problem att om det blir långt över för alla fyra, eller om du har tre in i mittfältare som kan flytta lite mer sömlöst kanske till höger och vänster och få hjälp av yttrar och ytterbackar. Så att jag skulle vilja se tre in i mittfältare framöver. Men på det hela taget, vi kanske ska summera ihop mästerskapet som helhet då. Jan Andersson gav sig själv klart godkänt på presskonferensen efteråt och sa väl att han tyckte att det gällde både honom och landslaget. Vad ger du honom för betyg?
Ja, ah, men det blir tyvärr inte mer än två getingar. Det blir godkänt. Det är svårt att sätta. Bra hade varit kvartsfinal. Den Ukraina vi förlorar mot. Så att, nej, två getingar får de. Jag tycker att ser man till enskilda matcher så gör de ju en, vad får man säga, Spanien är ändå 3-4 getingar, Slovakien, ja, 3-4 getingar, Polen, ja, samma sak där, 3-4 getingar, men sen är det ju då, ja, Ukraina som blir 2 eller 1, men sammantaget är godkänt skulle jag säga.
Jag är väl och snuddar vid antingen 3 svaga eller 2 starka, ja. Men jag skulle nog ändå sträcka mig till 3 svaga med tanke på att de vinner gruppen, och prestationen i sig i åttondelsfinalen. Prestationen i sig i åttondelsfinalen ska egentligen räcka, tycker jag, till att gå vidare. Så att det är svårt att hålla.
Vi säger 3 svaga istället, Sverige. Jag ändrar mig också.
Ja, 3 svaga blir det väl. Men den stora känslan som de verkar ha med sig, och som man själv har också, det är ju att det var en väldigt bra möjlighet som missades. Därför att de andra lagen, många lager i den här turneringen fladdrade. Alltså de har bytt spelsystem och de har bytt startelvor som vi byter strumpor, eller i alla fall jag, du gör inte det lika ofta som jag, tror jag. Men då har England som väntade i kvartsfinal, och där har det också varit, de har spelat väldigt försiktigt i England, men de har inte sett ut som ett av turneringens bästa lag, utan de har sett ut som ett lag som har en matchplan lik den svenska ganska mycket, där de ska bevaka ytor och vänta på misstag eller vänta på att motståndarna blir lite trötta och lite slarviga. Och det skulle kunna bli en ganska låst, jämn tillställning för Sverige, och sen har du då vägen fram till semifinal där Tjeckien eller Danmark väntar. Så att, svårt att föreställa sig. Vi har ju varit i de här situationerna förut, om man tänker att här öppnar sig ett slutspelshav för svensk del. Senegal i VM 2002 var ju samma känsla. Den där förtvivlade lite, det här, vad det som kunde varit, stämningen är ju väldigt påtaglig, tycker jag.
Ja, alltså det här är matchen som svenskarna kommer grämas över i lång tid framöver. Ja, men framförallt när man tänker på Kulusevskis chans, Alexander Isaks chans och Foppas ramträffar. Det är ju, nej, det var liksom inte Sveriges dag. Och en sån här bra chans, och det hade räckt med en skräll så hade de varit, ja men så hade de varit i final. De skulle vara favoriter mot Ukraina. De hade behövt skrälla mot England. Och sen hade de varit 50-50 mot Tjeckien eller Danmark. Så att, ja, nej. Det är så här, jag kommer aldrig få en så här bra chans att gå till final i ett mästerskap igen. Det vågar jag slå fast.
Nej, Det känns förjävligt. Ska vi prata lite om Marcus Danielsson också kanske?
Ja.
Och utvisningen.
Solklart. Jag kan inte förstå folk som tycker att det där inte är ett rött kort när de har sett situationen i efterhand. Ja, det är jätte, han har otur, men det är ju en våldsam tackling, eller det är en våldsam sekvens och han sträcker fram benet och liksom det, han skadar ju den här killen. Så att ja, nej, det för mig var ett givet rött kort. Och jag tyckte Jonas Eriksson förklarade det där väldigt bra på sin Instagram. Den utmärkte domaren och lika, kanske ännu mer utmärkta experten i SVT förklarar varför det är ett såklart rött kort. Det kommer här.
Det är morgonen efter Sverige mot Ukraina och frågan som jag får och som jättemånga diskuterar idag är: var det rätt att visa ut Marcus Danielsson? Ja, det var det. Dessvärre med svenska ögon sett. Det var en tackling som inte var vårdslös, den var våldsam. Och om ordet våldsam finns med så blir det per automatik ett rött kort. Det spelar ingen roll att Marcus Danielsson träffade bollen först eller ville träffa bollen och inte hade någon avsikt. Det är alltid konsekvensen som räknas av det man gör. Ja, men ukrainska spelaren sprang ju dit. Det såg inte Marcus, nej. Men som spelare måste du vara medveten om vad som händer i din omgivning. Till exempel kan du inte hoppa upp med armbågarna högt uppe i en duell när det finns spelare i närheten. Då måste du ta ansvar för din handling. Och sist men inte minst så pratar man om Marcus Danielsson äventyrade motspelarens säkerhet. Ja, det gjorde han. Motspelaren blev skadad, tvingades gå ut. Tacklingen var våldsam och det röda kortet var dessvärre korrekt.
Ja, nej, men det är väl det här liksom regeltydandet som gör att det blir konstigt, för att många försöker bedöma avsikten i det här. Alltså då att han har otur, han träffar bollen först och sen är det inte Danielssons fel att knät står där på andra sidan. Det är så man tänker när man reagerar på att det inte borde vara ett kort. Men han själv och alla andra i Sverige, när de hade sett reprisbilder och fått höra VAR-bedömningen, höll ju med liksom, om att det var,
alla andra
det var
spelare,
det var inte mycket ord om. Så att det var inte, det råder väl egentligen ingen större så där diskussion kanske efteråt, även om det uppstod i stunden där. Sen är man ju svensk. Hade det varit en ukrainsk spelare som gjort det där så hade man skrikit på rött direkt, helt övertygad. Det är nog inte jättemånga som hade tänkt annorlunda.
Sen är det ju synd om honom också, det var ju jävla otur.
Ja. Det är väldigt synd om honom. Jag hoppas och tror att han liksom, för att det är ju, hans landslagskarriär är ju en väldigt fin historia på många sätt. Jag hoppas och tror för hans skull att den inte behöver definieras av den här, av det här ögonblicket, utan att många kan komma ihåg att han var bra i stora delar av den här turneringen och tog sig till den där startelvan på ett osannolikt och imponerande sätt.
Vad säger vi om Janne då? Alltså det jag funderar på efteråt det här, det är, dels blev det mycket snack om återhämtning och att Janne inte liksom gick runt på mer folk. Det tycker jag, det blev lite märkligt, för alltså, alla spelare och så här, de sa ju att vi får 6 star till åttondelsfinalen. Man återhämtat på 4-5. Så där tycker inte jag att han skulle gått runt på mer folk. Däremot så måste han ju bli en bättre matchcoach. Där här, nu är det lätt att säga så här i efterhand, men här hade man velat sett ett byte i 60-onde. Till exempel Quaison in, ut med någon central mittfältare, ut med Sebastian Larsson, in med Viktor Claesson eller något sånt där. För så att det hade hänt någonting. Ja. För där kunde ju Sverige gå före. Och det är där jag tycker att matchen förloras, när man hade momentum där, att han inte gjorde några byten. Och han har ju sagt att det är inte hans stil. Han har till och med sagt att han får kritik av sin fru för att han byter för sent. Och han är ju en liksom principfast man, Jan Andersson, och kommer hålla fast vid det där. Och det är därför Sverige har gått så bra. Det är därför resultaten har kommit. Samtidigt kanske man skulle velat att han kunde rucka på vissa principer ibland.
Ja, men jag har skrivit en text om det som jag tror vi kommer publicera under dagen här, med de här två stora grejerna som han behöver. Alltså om han ska komma ur nästa mästerskap med mer än klart godkänt, så är det liksom, då finns det två saker att fundera över. Det ena är just det där, vad går gränsen mellan att hålla hårt i det här förnuftet som har varit en framgångsfaktor, den här liksom riskaverta stilen, vad går gränsen mellan det och att vara lite för feg? Vilket ju faktiskt är det, om vi ska tala klarspråk, som det här handlar om. Att man ser att någonting funkar tillräckligt bra, men då vill man inte ruska om det överhuvudtaget. Som du säger här, så liksom, det fanns ju en uppsida i att byta in Claesson till exempel och kanske offra lite defensivt arbete. Ta ut Olsson eller Sebastian Larsson, flytta in Larsson eller ta ut Larsson. I det skedet när Sverige har tryck på dem och har grepp om dem, att man hade velat se det. Och den andra delen är väl det här, hur ska det här laget balanseras och fungera framöver? För nu förlorar han ju Marcus Berg, Sebastian Larsson, Andreas Granqvist, sannolikt Mikael Lustig, sannolikt Gustav Svensson. Ja. Svensson har inte varit en del av startelvan, inte Granqvist beslutet heller. Men fortfarande är det så att det kommer att behöva komma in spelare på de platserna i den här elvan, i det här laget, som gör att Hans trupp får ett lite annat utseende. Han behöver fundera på hur han ska knåda till det här. Och jag är då inne på att, liksom att jag tror han får ut mer av en lite mer offensiv balans på laget med tanke på egenskaperna. Alltså typ en 4-3-modell där han skulle kunna ha Forsberg, Kulusevski och Isak som fronttrio. Och sen så spelar då en mer defensivt fysiskt orienterad mittfältare tillsammans med Olsson och Ekdal, till exempel Jens Kajust eller Mattias Svanberg. Det är de här knäckfrågorna som liksom att okej, han kanske behöver bli lite mer riskbenägen. Han kanske behöver vara just i en turnering, just i ett slutspel när det är skarpt läge. Ja visst, du har metoden och processen och arbetssättet för att komma dit och alla principer, och de är liksom grundbulten i Sveriges framgångar. Ja. Men när det är skarpt läge behöver man agera utanför dem lite mer.
Vad tror vi, om vi blickar framåt då här då, vad tror vi om startelvan i VM Qatar 2022? Jag gjorde ju en startelva där jag inte tog med Zlatan Ibrahimovic. Jag tror liksom att han skadade historik och så det gör att han kanske vill spela VM, men jag tror ändå inte att han kommer vara med där. Vad tror du?
Jag gissar att den här senaste skadan kanske är en för mycket. Jag tror inte heller att Zlatan är med. Jag tror han får svårt att hålla sig fit och tillräckligt bra till nästa höst.
Och då var min startelva den här. Robin Olsen i mål. Vänsterback Ludde. Mittbackar tror jag Vigge och Marcus Danielsson kör vidare. Jag tror Marcus Danielsson kommer lämna Kina och spela i Europa, så att det kommer vara bra. Sen blir ju högerback då Emil Kraft. Känns given. Finns ingen annan högerback där efter Micke Lustig. Dålig tillväxt. Och sen då så hade jag Jesper Karlsson på en kant, Emil Forsberg på den andra, och sen hade jag Kajust och Ekdal och Kulusevski och Isak på topp.
Ja, jag ändrar då. Jag säger att det blir 4-3-3. Jag tror att han lyssnar på mig här. Ja, det kommer han absolut inte göra. Men jag har också Olsen i mål då. Jag har Ludvig Augustinsson. Jag tror också att det är Lindelöf och Danielsson. Sen tror jag att Kraft kan se sig utmanad av Emil Holm på kort sikt. Jag tror att Emil Holm kan ha en snabb utveckling om han hamnar på rätt plats. Men Kraft är väl favoritstartet till höger. Och sen sätter jag tre man i mitt fält då. Och då säger jag att det är Kajust Svanberg Ekdal, säger jag. Jag tror också Olsson kan hänga löst här. Och sen Forsberg, Isak, Kulusevski som fronttrio. Forsberg och Kulusevski kan droppa ner lite som yttermittfältare och försvara mer när det behövs. Man kan ha lite mer flexibel sorts 4-5-1 eller 4-3.
Spännande då.
Ja, vi räknar väl med 3-4 nya startspelare kanske då, helt enkelt.
Det kan ju vara så att Danielsson förlorar sin plats om han fortsätter i Kina och sådär. Då kan det ju finnas Jocke Nilsson är vänsterfotad bredvid Lindelöf. Jag vet inte vilken status Hellander och Jansson har, men det är väl Hellander i så fall som ligger närmast.
Hellander blev ju den som blev inbytt igår och var ju den som startade i matchsamlingen. Och så han har ju tagit sig långt fram i ledet här, Hellander. Och jag har haft en bra utveckling i Rangers, så att jag håller honom. Jag tror att om det inte är Danielsson så tror jag att det är Hellander. Men som du säger, Jocke Nilsson, de verkar ju intresserade av honom. Och han har ju andra egenskaper och andra attribut i och med att han har sin vänsterfot också. Det kan gå snabbt där också. Sen det här Emil Holm är ju väldigt spekulativt. Det är mer att han har gjort en ganska röjigt intåg i U21-laget.
Vet du vad det är? Vi måste ha in något nytt på högerbacken. Det är bara därför, och att han är den enda som är liksom här påtänkt. Det finns ingen annan.
Ja, så är det väl därför. Så är det väl kanske.
Det är uppseendeväckande hur stabil Lustig har varit under så många år.
Ja, sen det får man säga.
Det är en nackdel att inte kommit någon att utmana. Eller nackdel har det inte varit för att man har varit så bra, men nu blir det nackdel då, och nära nu mot eller med största sannolikhet lägger av.
Ja, jag skrev ju om honom där att liksom på tal om att inte definieras av grejer som med Danielsson och den här utvisningen, att Lustig efter det som hände mot Ukraina 2012 där, att det är väldigt imponerande hur han inte minns för det. Han blir inte ihågkommen för det riktigt. Nej. Utan han blir ihågkommen för någonting helt annat. Och snart 6-7 år jag har bevakat landslaget, så har han varit en av de absolut mest stabila spelarna. Alltså en av de absolut mest med högst lägsta nivå. Jag är väldigt sällan dåliga landskamper, och jag tror en jätteviktig karaktär på många sätt i den där gruppen. Ständigt lite kanske underskattad för sin påverkan socialt och mentalt. Och sen som journalist så får man väl säga med Lustig också att tror jag både du och jag tycker att en bra grej med honom har varit att han har varit inte så defensiv, inte så nervös av ämnen som andra kan bli lite krampaktiga av kanske. Sådär. Att han har ju liksom haft en distans till allting och till sig själv som har varit ganska befriande många gånger.
Och det märker man ju på Emil Forsberg också. Jag tror det är därför mycket han har blommat ut nu. Det han pratat om tidigare, att han är trygg. I VM i Ryssland 2018 så var han väl inte i superordinarie i Leipzig. Han visste liksom inte vilken status. Det var jättemånga stjärnor där. Han var kanske inte den största. Han kom ändå från en bra säsong, men det var snack om Liverpool, det var snack om Arsenal, att han skulle ta nästa steg och sådär. Ryssland, och han var ganska, han var ju bra i Ryssland också, men det var ändå så här lite trubbig. Inför det här mästerskapet då så har han spelat, han har spelat en stor roll i Leipzig, men framförallt tror jag just tryggheten, att han förlängde innan mästerskapet och har kontrakt till och med 2024. Det tror jag gav en jättetrygghet för honom. Dels att det kom en tränare som från Salzburg som ringde honom och som sa att han skulle få en stor roll och som verkligen gillar honom, tror jag också har gett ett mer lugn. Och att han vet nu att han kommer stanna i Leipzig. Han kommer vara där förmodligen kontraktstiden ut då. Det tror jag är den främsta orsaken till att han har liksom blommat ut och att han har blivit så här trygg och lugn och inte så här, vad ska man säga, han var ju också lite så där trubbig och prata om ämnen och så där tidigare. Jag vet inte om du håller med där.
Ja, lite ängsligt var det ett tag där. Det var ju han och man får väl kanske inkludera, det var någon period där med honom och Robin Olsson och Victor Nilsson Lindelöf där vi blev uppmanade att inte ställa frågor om klubblaget och såna här grejer, och det är liksom, ja, det sänder en signal om att man inte riktigt är trygg i det där sammanhanget. Sen kan ju spelare ha egna erfarenheter av att ha behandlats på konstiga olika sätt av medier och sin egna upplevelse av det som har format dem att bli sådär, men det var unga spelare som egentligen inte hade, vid den tidpunkten upplevde jag i alla fall, inte hade varit med om så mycket sånt, liksom hade inte haft någon speciellt hård behandling från oss eller så många andra, och då blir man lite fundersam kring liksom vad det är som driver fram det där. Men jag upplever med alla de tre att de har släppt ner axlarna ganska mycket vid det här laget och blivit mycket mer trygga med att hantera olika frågeställningar och så vidare. Forsberg är ju liksom, som du säger, att Lindelöf tycker jag har presterat bra i landslaget hela tiden, och Forsberg, det knöt sig för honom på något sätt i Ryssland. Det var helt tvärtom här då, och han själv pratade om att han målade upp bilder och satte mycket press på sig själv och så vidare, att han hade väl kanske då liksom en någon sorts avstånd mellan den spelaren han var och den spelare han gärna ville vara. Nu känns det som att han är mycket tryggare i att han kan, de kan mötas halvvägs, de där två Forsbergarna kanske.
Ja, och ja, vi ska sammanfatta EM hittills då, så tycker jag det dog ju EM dels när Sverige åkte ur, men det dog ju också när Frankrike åkte ur, och att det blir så många skrällar, det är ju inte roligt. Det är kul med ett eller två lag som det blir skrällar, men det är inte kul när Frankrike, Portugal och ett par andra stora, när Kroatien åker ur liksom. Nu är det, de som är klart i kvartsfinal är Ukraina, Schweiz, Tjeckien och Danmark. Det känns inte jättesexigt att de går och blir liksom.
Nej, alla grupptreor har gått vidare utom Portugal,
är klara för kvartsfinal. Det är en eller två skrällar för mycket. Jag vet inte om du håller med.
Nej, men alla grupptreor är vidare utom Portugal. Och man kommer ju sakna för många av världens bästa spelare och för många av Europas bästa lag. Och en stor grej, en stor anledning, en stor liksom en stor gemensam nämnare är ju att det är stora frågetecken på förbundskaptensposterna i många av de här landslagen. Fernando Santos har ju sett förbrukad ut i Portugal. Hans liksom riskminimerande passiva approach funkar inte med den generationen spelare de har. Frank de Boer hade ju inget CV för att träna något lag överhuvudtaget, om man ska vara helt ärlig. Jogi Löw var klar med Tyskland för 4 år sedan. Det är liksom, ja, det är Deschamps, det där, kolla på deras kryss hemma mot Luxemburg i kvalspelet, kolla på matchen mot Ungern i gruppspelet. Det är röd tråd att Frankrike har väldiga problem med att bygga eget spel och kontrollera matcher, och det spred massa osäkerhet och de verkar vara osämja i truppen och grejer där. Så att det är jättetråkigt att ha utvecklats på det sättet. Jag håller med dig om att det är kul med överraskningar, men inte när det blir bara överraskningar som det håller på att bli nu lite grann. Man är lite besviken på uppställningen i kvartsfinalen kanske.
Ja, och det är bedrövliga lag också. Ukraina, Tjeckien och Schweiz, så liksom kan det bli mer osexiga. Danmark är lite roligt nu. Jag är inte den som hatar Danmark, utan jag tycker de är ganska charmiga, och dels är det ganska roliga spelare med där också och sköna lirare, så att jag håller väl lite på dem, men ja. Nej, jag vet inte.
Ska man säga någon fotboll som man har sett som man tycker så här, unnar man vill ska få fira framgångar, så är det väl, så kommer man väl till Danmark, eller så kommer man till Spanien, som ju faktiskt har liksom, Spanien spelar så konstruktivt och expansivt att ja, det är ju roligt att titta på Spanien. Det är ju mindre kul att kolla på dem, och Belgien av något land, det ser ju också ut som att de har, det är ett enda långt krampanfall hela matcherna, och nu är De Bruyne borta dessutom, så att ja, mina sympatier ligger nog främst hos Spanien och Danmark vidare här nu.
Ja, Danmark blir mitt. Nej, i och för sig Italien gillar man ju också. De har alltid haft dem som andra lag sedan VM 90.
Ja, du såg inte, då såg du inte åttondelsfinalen mot Österrike, hör jag, för att det var också bara en lång en lång plågsam historia.
Nej, men det, ja, jag hörde att de var bedrövade den matchen. Ja, men främst i Italien också, för att de har så bra nationalsång, Fratelli Italia, och att alla sjunger med så bra, det tycker jag är fantastiskt. Och sen är det härligt att se också England när de sjunger med. Så att det var därför det var så tråkigt att Frankrike åkte ut också. Det är en av de bästa nationalsångerna också.
Frankrike är den överlägset bästa. Det är nog min, en av mina mest håret reser sig sekvenser någonsin, är deras EM-semifinal mot Tyskland på Stade Vélodrome i Marseille 2016, när de sjöng den. Det var en ljudkuliss som tog lång tid att glömma.
Marseljäsen,
ja. Ska vi nöja oss där?
Det gör vi.
Och önska
alla tittar en härlig sommar och en trevlig semester. Så får vi se när vi är tillbaka, helt enkelt.
Ja, det är ett öppet slut, öppet datum för nästa avsnitt som vi inte riktigt, vi utlovar inget här och nu.
Nej.
Det kan dröja.
Tack och hej.
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 Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.